Dagens text fanns i, ska vi se vad det var, fredags. Står vi läser i Jesu namn några verser. När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk man fram och föll ner för honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa det: Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetelska. Jesus sa det till honom: Se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa det för prästen och bär fram som den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Lite kufiskt slut där, men vi kommer nog in på det om en liten stund. Jag predikar nu i snart 25 år. Och det finns en fråga när jag är ute och rör mig i speciellt nya sammanhang. Det finns en fråga som är vanligare än alla andra frågor jag får. Vad ska man ju kunna tro och hoppas att det är en teologisk fråga, en djup sak, eller någon tycker att man gör någonting gott. Nej, det finns en fråga som kommer mot mig mer än någon annan fråga, och det är: är dina föräldrar Leif och Katarina? Det är alltid den frågan. Senast förra helgen fick jag den frågan mot mig. Och svarar man ja, och så vet man alltid, ja, nu ser vi det att du liknar. Och det är ungefär 50-50. 50% tycker alltid att jag liknar min far, andra halvan tycker jag liknar min mor. Och jag vet inte vem jag liknar. Ni som känner mig bäst, vi får ge mig ett svar på det efter mötet. Folk som aldrig tidigare träffat mig tycks ändå känna igen mig på grund av att de känner mina föräldrar. De utgår från att sådana de är, sådana är också jag. Sen hör de mig predika och märker lite mer sprutt i mina ben än det är speciellt min far. En lugn och sansad broder. Men de tänker alltså att det finns en koppling mellan vem jag är, och det är ganska naturligt att man har ett visst DNA som har hoppat vidare från dem också ner till mig. Men också personlighetsdrag, sett hur man tänker. Jag är grekiskt intresserad, tycker om att plugga grekiska och bibliska sanningar grekiska. Min pappa har läst på en ganska hög nivå grekiska. Jag kommer att flappra på med mina händer när jag predikar, och min mamma är en magister i det. Hon är väldigt duktig på att uttrycka sig verbalt och homilistiskt, som man säger. Och jag tänker så här då. Om det då finns en koppling till ens föräldrar i hur jag är, hur jag beter mig och hur jag tänker. Min mamma lärde mig: Anders, när du skaffar dig din fru, se till att hon har samma tro och samma värderingar. Och jag har försökt skaffa en sån fru. Och jag har en sån fru. Så man lyssnar och man blir lite likt såna många gånger som ens föräldrar har varit. Och då tänker jag att innan vi går in i den här texten så skulle jag bara tala lite om några påminnelser om vad Gud säger om dig. Och hur han vill koppla sig själv med dig. Och jag har funnit några, finns mycket flera, men jag skulle ha en sån andlig trappstege som jag hoppas att du har klickat av i ditt liv. Att när du hör de här stegen så tänker du: Jesus, men det där är jag. Och är det nu inte du, så kan du bli du. Och nummer ett, så står det så här, eller säger så här: genom Jesus har du fritt inträde till det allra heligaste. Vi läser det stället ganska många gånger i Hebreerbrevet 10, där det står att i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Och vi som främst rör oss i Nya Testamentet, vi har till och med en bibelläsningsplan som är där, så vi kanske inte har förstått riktigt vilken sensationell sanning det här är, när du på något sätt speglar det till Gamla Testamentets koncept, krumelurer till avancerade helgelseprogram för att ta sig in i det allra heligaste. översteprästen under ganska många och långa omständiga procedurer. Han skulle rena sig, han skulle ha felfria djur, och för säkerhets skull så band de ett rep runt foten när han gick in i det allra heligaste en gång per år för att försona folkets synder. För var inte han tillräckligt hel så kunde de i alla fall dra ut liket. Det var därför det bandet fanns på benet. Så vi läser den här texten och tänker, ja, men det är bra att Jesus har gjort det där. Så förstår vi inte riktigt vad Gud har förberett för möjlighet för dig just nu. Att oavsett var du befinner dig i världen, oavsett egentligen hur ditt liv ser ut, så har Jesus gjort det möjligt för dig att hela tiden, inte en gång per år, inte förrän du har gjort massa helgelseåtaganden, utan hela tiden har du möjlighet att träda in i en intim, nära relation med det heliga Guden själv. Hallå? Det är det som Gud har satt ett sigill på dig, i ditt hjärta. Du har möjlighet nu att gå in i det allra heligaste, men läs genom tredje Mosebok och se vad Jesus har gjort för dig. Hur du idag kan gå in frikänd, förlåten, räddad in i det allra heligaste. Alltså Gud har banat vägen in i en nära relation med sig själv. Han har återskapat tanken som han gjorde den när han skapade människan i Edens lustgård. Så att vi idag genom Jesus, hela tiden, var vi än är, kan vi gå in och vara med Gud. Vi fattar inte riktigt de där orden. Vi måste skugga lite på dem, märker jag här. Att genom Jesus försoningsdöd på korset, offerlammet, så kan vi frimodigt, står det till och med. Vi vill inte gå så där som en struts ner med huvudet i marken. Nej, så tänker inte jag frimodiga män och kvinnor. Frimodiga kvinnor, det är som mina barn ser mig fortfarande. De springer framåt och ropar pappa. Alltid när Julia ska väcka min dotter Enja så hör jag alltid från rummet, var är pappa? Hon på något sätt förväntar att jag ska vara där. Och lite Gud förväntar sig också, var är du? Det var den frågan han ställde Adam. Var är du? Och inte vad har du gjort. Gud är alltid mer intresserad av vem du är från om vad du har gjort. Så genom Jesus har du fritt tillträde till det allra heliga. Så det är bara första nivån. Jag har fyra nivåer. Och varenda nivå blir bara bättre. Så nu är du inne i det allra heligaste. Du får vara med Gud. I dig själv får du inte vara det. I dig själv så ska du vara i det brinnande Gehenna, ni vet, gaffel och eld och sånt. Men Jesus har banat vägen till en relation med Gud själv. Har du tagit Jesus emot som din personliga herre och frälsare, det är dit du är på väg. Du har tillträde in i det allra heligaste. Men vi läser vidare. Så det är inte bara så att genom Jesus får du kalla dig barn till Gud. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Ja, man hade ju några konstiga lekar i lågstadiet där man lite jämförde sina pappor. Min pappa är du och min pappa är du. Ja, men min pappa är Gud. Hallå? Så vi är inte bara inne det allra heligaste, utan vi är också, tack vare Jesus, så vi adopterade. Och det är, om man läser grekiskan så det är inte det ordet som används. Det är så att du är egentligen, ursäkta tolket, du får en biologisk far. Jag tänker ibland måste vi förstå det här att vi är inne i det heliga. Men när vi väl är in där, då har vi en fader som Gud. Hallå? Vi har en fader som är Gud. Och jag får ju lite så andligt självförtroende när jag tänker tanken. Jag tänker den tanken, om Gud är för mig, vem kan då vara emot mig? Tanken. att vi får kallas Guds barn. Sen måste man betona det också, Johannes, han säger, och det är vi också. Lite på något sätt att få oss att vakna till liv lite och inse vad är vår position i Kristus. Och vi, det är ju bara level 2, vi rabblar snabbt vidare till level 3, alltså nivå 3. Så står det genom Jesus, eller skrivs här, genom Jesus har du tillgång till samma arv som Jesus. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar. Och jag hoppar det ordet, någon gång fundera vad det betyder för dig. Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Ja, men du ska ju dela på, jag vet inte vad du har fått för arv genom livet eller vad du planerar att få för arv. Men du ska dela Kristi arv. Gud har gjort ett testament och står ditt namn där och så. Du är alltså medarvinge med Jesus. Alltså ni ser chockade ut. Det är ingen ny lärare kommer vara i närpeshus på en pastorsinstallation, men det här är alltså bibliska sanningar. Och förstår vi inte dem eller tror vi inte på dem eller ännu mer lever vi inte ut dem, så tror jag att vi begränsar Guds rike här på jorden. För Gud har satt oss som arvingar med Kristus. Och det betyder inte att du har en lottomaskin som ger dig 7 rätt varje vecka. Det är det inte handlar om. Men det handlar om ändå att du har mer än vad du tror. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Säger Paulus lite fel, på ett exegetiskt plockad vers. Men det betyder ändå att genom honom så förmår jag göra mera än jag tror. För det är hans tro som verkar genom mig. Och för det fjärde, att genom Jesus är du satt att regera och inte vara slav av världen. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och det ska regera på jorden. Uppenbarelseboken där. Alltså, din position, om vi tar en snabb sammanfattning. Du har tillträde till det allra heligaste, till en intim nära relation med Gud själv. Jesus har gjort att du får vara barn till Gud. Du har också rätt till ett arv från Gud. Och då satt jag att ha var präster och kungar och regera på jorden. Det låter inte som en stereotypisk pingstvän det här. Och då tänker jag, ska vi på något sätt kunna få till ett större andligt självförtroende? Att vi inser, vad har vi i Kristus? Har vi glömt vår position? Vad Gud kan göra för oss och i oss och genom oss. Och för min del när jag tänker på det här, vår position i Kristus, så det är svårt att inte tänka på den här historien jag var med om på Gröna Lund. Jag var där och jobbade med de nyckelpigorna som gick i 0,1 km i timmen. Och de får upp och ner ungefär en cent. Och där var jag och hade tråkigt. Tills det kom en hord med ungar springande till mig och sa, de där får vi åka gratis. Och där har jag lärt mig, den hårdutbildade man jag var på Gröna Lund, att ingen åker någonting gratis. Bort med dem, man försöker tjasa bort dem. Och säger den ena flickan till mig så här, vi får åka gratis för min pappa har ett kort. Och det har också lärt mig att det finns inga sådana kort som pappor kan ha så barn också åker gratis. Det är viktiga regler de lär en där på utbildningen. Bland alla åk på något sätt karuseller och berg-och-dalbanor och allt vad som finns där. Men sen vid horisonten så ser jag en man, resolut man som kommer gående mot mig så här. Och sen flinar lite upp, ser mig i ansiktet, flinar, trumpetkort. På kortet står det Gröna Lund ägare. Och som hände för mig på den sekunden när jag insåg vem jag talade med, det var att från att försöka tjasa bort dem så fram med röda matta. Och ni får vara där hela dagen, snurra på långsamt. Och jag tänker på något sätt, någonstans så skulle du börja tänka på att med dig har du någon som har ett kort där det står universum ägare. Gud själv. Att du kanske inte har rätt att förändra världen. Eller ens kapacitet eller möjlighet. Men så har du med dig någon som har det kortet. Ägare. Alltså det är inte djävulen som har skapat världen. Hallå. Det är Gud. Det är inte djävulen som har all makt på himlen och på jorden. Det är Gud. Och han är med dig. Och det är han som har satt dig och vara med honom. Det är han som har sagt att du får vara hans barn. Det är han som har sagt att du får ärva av honom. Och det är han som har sagt att det är du som ska regera här på jorden som kungar och präster. För jag tänker för min del när jag är och mediterar 6 på morgonen nu för tiden ofta. Att de flesta av oss kämpar med att vi med nöd och knäppe identifierar oss bara med den första punkten. Att är nu frälst. Tänk om. Det är jättar och det är allt möjligt. Och vi på något sätt accepterar att det är nummer 1 som gäller. Och det är jättefint, jag är jätteglad att vi alla ska vara där nummer 1 och dansa kumbaya i det allra heligaste eller vad man nu håller på med där. Men jag tänker att, tänk om det finns något mera. Sa Jesus att vi ska bli frälsta, punkt, och vi ska vara glada. Jo, no, i princip Johan, det man sa ju också en missionsbefallning som lät gå ut och göra alla folk till lärjung. Alla folk. Och jag tänker ibland kristna livet lite som den bilden av ett äktenskap. Jag menar, någon av oss är kanske gift här inne och vet att äktenskap är ju inte bara en bröllopsfest. Alltså stora chockvågor här inne märker jag. Bröllopsfesten är startskottet. Jag måste kanske lära någon vissa sanningar här idag. Det är startskottet på ett äktenskap. Men det är inte bara det som äktenskap. Hoppas jag, du lever inte på det sättet här inne. Äktenskapet handlar ju om så mycket mera. Det handlar om att få ett gemensamt hem, få gemensamma drömmar, gemensamma saker man siktar fram emot. Alltså, bröllop är startskottet, men det är inte slutsignalen. I så fall har man missförstått shotgun wedding. Jag ska inte gå in på den detaljen. Alltså, det start ditt kristna liv. Och det står att änglarna jublar i himlen varenda gång en syndare omvänder sig. Så vi ska inte på något sätt nervärdera det fantastiskt stora, vackra i en människa som möter Jesus. Det är det bästa jag vet. Att få vara med om när människor får möta Gud. Men det är mitt mål med de människor jag har att göra som är, det är inte att de ska bara vara kristna som spädbarn som måste amma i sig evangelium varje vecka. Nej, målet är att man ska mogna och växa upp och som Tim 2:2 säger att träna upp andra som i sin tur ska träna andra. Självgående. Jag menar, jag tänkte en grotesk bild, men man ammar väl inga 20-åringar. Det är ju absurd tanke. Men många kristna lever ju på det sättet att vi hela tiden lever det beroendeskapet av att någon annan matar oss. Så kristna, när du blir kristen, om du inte har blivit det, är det en bra sak att göra ikväll. Men att bli kristen, du är startskottet och det är inte slutsignalen. Jag tänker på Paulus. Eller Saulus som hette på den gamla goda tiden. Han var ute på korståg och han skulle utroda församlingen lite här och där. Och var då på väg till Damaskus. Men på vägen till Damaskus så får han ju det mötet, det märkliga, det på något sätt omskakande stunden med Jesus själv. Som förändrar hela hans riktning, hela hans liv, hela hans kall. Men när du tänker på Paulus så tänker du inte bara på hans möte på Damaskusvägen. Du tänker eventuellt på att han skrev 2/3 av Nya Testamentets böcker. Du tänker på, kanske på att han var den vår tid kanske viktigaste missionär, apostel. Den som blev ansiktet för den kristna tron och så är ännu idag. Men det blev, allt de där sakerna hände ju inte för att han bara mötte Jesus. Det hände för att han tog startskottet som en signal på att nu börjar hans kristna lopp här på jorden. Och nu ska han göra den kallelse som Herren själv har gett honom. Har du tänkt på vilken kallelse Herren sa över ditt liv och har sagt över ditt liv? Vad han har tänkt om dig och vad du ska göra. Som bara du kan göra. För vi alla har en unik gåva, väg som Herren har planerat för oss. Så det var, min poäng med Paulus var bara den att iven försvann ju inte när han mötte Jesus. Han blev inte en helt ny person. Jag tror han var lika nitisk före och efter. Men riktningen blev annorlunda. Så sa de ju om honom då senare i Apostlagärningarna 17 att nu är det också här som har vänt upp och ner på hela världen. Det tror jag målet med ditt liv. Att du går omkring och vänder upp och ner på lite världar där du går fram. Att du blir en person som gör en stor skillnad. Som människor tackar Gud för på din begravning att just du fanns. Jag tänker på Petrus och de skriftlärda när de är lite anklagade och fundersamma över Petrus, att vad är de här för människor egentligen, som okunniga män bland folket, står det. Olärda människor. Och som inte alltid är de ute och predikar, de är ju ganska mycket väsen av sig. Och fundera om hur kan alltså olärda människor göra en sån stor skillnad mitt ibland oss. Och så står det så här. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Det är väldigt lätt att känna igen människor som har varit med Jesus. Jag hoppas att det folk tänker om dig när de ser dig och träffar på dig och är med dig. De kommer ihåg, men du har ju varit med Jesus. Du sticker ut ur mängden. Du gör en skillnad, du vänder upp och ner på världen där du går fram. Men vad har all den här långa introduktionen att göra med den här texten då, som jag läste i inledningen? Jag tänker så här. Att det är så pass enkelt att vi behöver först förstå vilken position vi har i Kristus. Innan vi inser vad vi har rätt av att fråga av honom. Eller vi har ju alltid rätt att fråga saker av Jesus, det är inte det jag menar. Men ibland tänker jag, om du förstår att du är Guds barn. Du är i det allra heligaste. Du är en medarvinge och det står om dig att du ska regera på jorden. Då kan man eventuellt med lite större frimodighet be sina böner. Den texten vi läste i inledningen hade ju inte bara att göra med bönesvar. Och jag hoppas vi ska kunna få se en rörelse av det bönesvarens antal på något sätt skulle multipliceras mitt ibland oss. För det finns nämligen ett antal häpnadsväckande löften om just bönesvar i Bibeln. Jag tar bara några av dem här snabbt. Det är allt vad Bibeln säger. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Försök vara ärlig nu när du tänker på de här texterna som vi rabblar upp här. Det kommer bara en 4-5. Är det här en sanning för dig? Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Vidare säger Jesus nästa. Och jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och den som bultar, ska dörren öppnas. Det är ett löfte som du har fått från Gud själv. Nästa är, bekymra er inte för något. Är vi inte en värld som bekymrar oss för allt hela tiden? Paulus menar att vi inte behöver bekymra oss, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön. Och åkallan med tacksägelse, som Kajsa var inne på. Jag tror vi ska bli lite bättre på det. Tack. Den gamla lovsången, tack, tack Jesus. Att vi på något sätt påminner oss om att tacka också. För det fjärde står det så här: bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir heliga, helade. Den rättfärdigas bön har stor kraft och verkan. Och så här står inte något eventuellt eller kanske eller imorgon. Det står: be för varandra så att ni blir helade. Ja, men tänk om ingenting händer. Det är en så extremt vanlig fråga jag får, både av mig själv och av dem jag pratar med. Tänk om ingenting händer när vi ber. Men tänk om någonting händer. Tänk om sannolikheten att någonting händer är större om vi ber än om vi inte ber. Och det är ju Guds ord. Ingenting jag kom på i morse. Och ännu, skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar åt honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Skulle inte då Gud skaffa rätt åt sina utvalda? De som är i det allra heligaste. De som får kallas Guds barn. De som är medarvingar. Och de som ska regera på jorden, alltså du. Skulle inte då Gud skaffa rätt åt dig? Vad vill du att Jesus ska göra för dig idag, är min fråga. På samma sätt som en älskande förälder vill göra allt för sitt barn, så har du en far i himlen som på sin agenda vill göra någonting, eller inte vill göra någonting, han vill göra allt för dig. Du är värd att, det är värt, ska jag säga, att komma ihåg att i Jesus är dörren alltid öppen. Oavsett magnituden av problem som du känner kan svälla emot dig. Och kanske tycka hur pinsamt det är. Kom ihåg att dörren till Jesus är alltid öppen. Om vi då till sist tittar tillbaka på texten som vi började med, så skulle jag bara ge några snabba detaljer som jag ser i den här texten som kan lära oss någonting. Det står om den här mannen som kommer till Jesus, det står att stora skaror var runt Jesus. Han var omringad av massor med människor, mycket mer än vi är här idag. Han var spetälsk. Och vi som lite har läst vår bibel så vet att vara spetälsk och röra sig bland människor, det var inte bara populärt, det var också förbjudet på den tiden. Skulle du närma dig en folkskara så skulle du plinga på med någonting eller för allmänt högt oväsen om dig, och du skulle ropa spetälsk, 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 så att alla kunde hålla långt avstånd från dig. De hade en egen liten koloni där de bodde, de här spetälska stackars människorna. Det var väldigt smutsigt och människor förde dit med viss apparaturshjälp, mat och sånt som skulle få mat. De fick inte röra sig på ganska stora avstånd bland människor. Här har vi alltså en spetälsk som vi nog måste säga är väldigt frimodig. Denna orena man slänger sig framför Jesus och ropar: Herre, om du vill så kan du, inte eventuellt, han sa, du kan göra mig ren. Och här tycker jag det är någonting väldigt vackert när det står att Jesus räckte ut handen och rörde vid mannen. Det heliga möter det brustna. Men det heliga alltid vinner det brustna. Och när Jesus rörde vid mannen. Hur många av oss här inne skulle inte behöva ha en erfarenhet där Jesus rör vid oss? Vi är så rädda för vår spetälska att vi inte vågar närma oss Jesus. Vi är så rädda för att folk ska ha åsikter om oss, att vi inte vågar gå in i det allra heligaste. Vi plingar på där med vår skamfläck och vår stolthet. Och så går vi miste om alla skatter som Gud hade planerat att du skulle leva med här på jorden. Om jag nu får vara lite rakt på sak. Och jag vill avsluta, jag måste se om jag håller sanningen. Jag ska i alla fall närma mig avslutningen. Genom att se snabbt bara på Bartimeus. För i Bartimeus liv så ser jag också några små hemligheter till steg som kan föra dig närmare Gud. Och kanske närmare ett liv tillsammans med bönesvar på löpande band. Bartimeus, ni känner till det i Markus 10 det här. Bartimeus var blind, han var tiggare. Han håller på med det ganska länge för han var känd. Du vet oftast i Bibeln att du var känd när du hade både ett namn men också din pappas namn. Det står om han var Bartimeus, en Timeus son. Så han var en väldigt känd person. Så han var blind och där kommer Jesus och så står det att han började ropa. Davids son, förbarma dig över mig. Och folk försökte ju tysta ner honom. Och så står det någonting som är en av mina favoritställen, tror jag hela Bibeln att ta i, men i alla fall det kapitlet. Så att han ropade ännu högre. Det finns en stund för de flesta människor, där tror jag i alla fall själv på. Jag tror att många av oss går miste om bönesvar, ingripande från Gud. Därför att vi lyssnar mera på världen än vi vill nå fram till Gud. Och det här menar att låt din tro sticka ut. Vad det som skiljer ur mängden fram om vem du är eller vad din identitet är. Sen står en intressant detalj som vi bara säger snabbt. Det står att Bartimeus han lämnade manteln bakom sig. Han kände att nu är det dags att lämna materialismens trygghet. Jag tror den västerländska kristna trons absolut största fiende är materialismen. Pengar. Begär efter pengar och mer pengar. För det lär oss att lita mera på just sådana saker istället för Gud. Jag menar hur många av oss ber bönen, Fader vår och så vidare. Ge oss idag vårt dagliga bröd. För många av oss lever överflöd. Och gör vi det så har vi bara en skyldighet att vara ännu mer generösa. Ju mer din lön stiger eller mer inkomster du får, desto mer generös förväntar sig Gud att du ska vara. Bara en snabb pil i ditt kött. Sen kommer Jesus då med den ganska märkliga frågan till den blinde Bartimeus som troligen ledes fram till honom. Så frågar Jesus honom så här, vad vill du att jag ska göra för dig? Jag menar, borde inte Jesus veta det där redan? Men Gud vill alltid ha ärlighet av oss och av dig. Och då svarar Bartimeus till honom, gör, rabuni gör, så att jag kan se igen. Kanske är det dags för dig att bli lite mer ärlig inför Gud. För jag kan inte tro att det finns kristna som inte vill se sin tro växa och inte vill se bönesvar. Jag menar, vad är det för konstigt avart av kristenheten? Vem av oss vill inte se att bönesvaren varenda dag finns som en naturlig del av våra liv? Jesus lärde oss inledning av bergspredikan att saliga är det ödmjuka för det ska ärva jorden. Och där vill jag lägga som sista, jag måste få plåts som spändes för att tyst på den här predikanten. Så Linnea, du kan göra dig redo. Här vill jag bara ge som tre sista små poäng. Om Jesus säger saliga är det ödmjuka, det ska ärva jorden. Så tror jag att ödmjukheten, det är ditt hjärtats svar på Guds kallelse. Och som ödmjuk är du alltid välsignad. Det är därför fiendens absolut största och främsta försök att få dig på fall genom stolthet och högmod. För det motarbetar ditt tillstånd som ödmjuk. Och när du slutar vara ödmjuk så tappar du välsignelsen. Jag har sett väldigt många människor tappa sina välsignelser genom åren. Bibeln lär att högmod går före fall. Men vill du leva som välsignad här på jorden, vill du leva ett kontinuerligt flöde av bönesvar, så bör du alltid leva på dina knän. Inse din position här på jorden, fullt beroende av Gud. Det var genom Jesus som du har tillgång till det allra heligaste. Det var genom Jesus du får vara Guds barn. Det var genom Jesus du är medarvingar. Och det är genom Jesus du regerar här på jorden. Inte i dig själv. Och allt det där flushar bort från dig i den stunden du tar av dig ödmjukhetens mantel och tror dig vara någonting. Men när du lever ödmjuk tillsammans med Gud här på jorden, kommer du få ärva den. Alltså du kommer förvalta Guds rike här på jorden. En kort enkel fråga som lyder så här, som vi ska be tillsammans med. Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Kämpar du med att du kommer in i det allra heligaste? Kämpar du med att är du Guds barn? Kämpar du med att är du inte en medarvinge till Kristus? Eller trappa bort ditt kall? Har du begravt ditt liv? Känner du att du var 20 år och passionerad och brinnande och nu är du bara en kolhög och den är blöt dessutom? Jag har en sån enorm längtan i mitt hjärta för att se en församling där ung som gammal passionerat ivrar för Guds rike. En församling som säger: nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Och så länge du inte känner att den bibelversen lever i dig, så borde du vara på dina knän varenda morgon, men framförallt varenda söndag här framme. För bara säga: Jesus, jag behöver mer av dig. Så jag har så mycket kött och svårigheter, stolthet, högmod, synd som motarbetar mig. Jag önskar att du får möta Jesus idag. Också för att han ska påminna vad han har tänkt för dig. Han har inte gett oss modlöshetens ande. Nej, det står att vi ska vara frimodiga in i det allra heliga. Det står också att så vet vi att kärleken har nått sitt mål i oss till den graden att vi är frimodiga på domens dag. Vi kan vara frimodiga. Men motarbeta lite högmod, det tror jag aldrig är fel.